Hej och välkomna till avsnitt 1087 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Donald Trump har skapat nya rubriker världen över. En rubrik i Dagens Nyheter idag den 24 april lyder: Trump föreslår injektion av handsprit. Och Aftonbladets rubrik lyder: Trumps förslag mot corona, spruta in rengöringsmedel. Trump sa på sin presskonferens igår följande:
Bill, a question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting.
We'll get the right folks who could.
Right. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful.
Därefter ställdes en uppföljningsfråga.
The president mentioned the idea of cleaners, like the bleach and isopropyl alcohol. There's no scenario that could be injected into a person, is there?
I mean, no, I'm here to talk about the finds that we had in the study. We don't do that within that lab at our lab. So,
how do you simplify injection?
We're talking about almost a cleaning sterilization of an area.
Right.
Maybe it works, maybe it doesn't work, but it certainly has a big effect if it's on a stationary object.
Okay.
Så föreslog det verkligen Donald Trump en injektion av handsprit? Det enkla svaret är nej. Trump uppmanade inte till injektion av handsprit. Men här utvecklar min kollega Björn Nordström saken mer ingående. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, hej och tack så mycket.
Vi ska prata idag om det senaste med Donald Trump. Han håller sina presskonferenser om coronaviruset. Och rubriken idag i Sverige, inte minst, även i USA, men i synnerhet Sverige, de handlar om att Trump har nu föreslagit att man ska spruta in rengöringsmedel för att kunna bli botad från covid-19, coronaviruset. Du har följt allt det här, kan du berätta?
Ja, det är som det gamla vanliga, va? Det påminner om precis det här med att Trump påstås ju då ha sagt att det här viruset var så kallat hoax, ett skämt då, redan från början. Men så visade det sig att det var inte alls det han sa egentligen. Va? Och samma med det här impeachment då, angående Ukraina, att han påstod ha sagt vissa saker till Ukrainas president som visade sig inte alls stämde. Och det här är precis samma sak. Man tar någonting helt ur kontexten och man hittar något citat och sen klipper man och klistrar lite grann och så får man det låta som man är en total galning. För den som har sett presskonferensen, och jag tittar på den flera gånger, det är en kort snutt på kanske 3-4-5 minuter som man räcker att titta på. Då förstår man att han har ju inte alls sagt sånt där under presskonferensen. Han är ju otroligt öppen och transparent, va? Så han stod under en presskonferens och han pratade med journalister och han pratade samtidigt också med sitt läkarteam. Och han pratade alldeles efter då en Homeland Security, en läkare eller forskare då inom från Homeland Security som hade just pratat om en ny rapport som Homeland Security, tror jag det var, som hade kommit fram till nya resultat och hittat att solljus ska tydligen fungera väldigt bra. Va? Så att han står ju där och pratar med läkare, så de håller en dialog med en grupp, va? Så att han frågar frågor. Och sen så hittar då media någonting som han inte riktigt sa, men de förvränger det lite grann så det låter som att jag sprutar in lite disinfektionsmedel in spruta i kroppen ungefär. Det är det han föreslår, va? Men det var inte absolut det han sa.
Nej, jag håller helt med. Jag har också sett det här. Och läkaren eller doktorn på Homeland Security heter Dr. Bill Bryant, heter han.
Ja, just det.
Och det började med att han stod och berättade. Alltså, nu har vi forskat, vi har testat med saniteringsmedel, det biter jättebra. Vi har testat med solljus, funkar jättebra. Så, och ett sånt här coronaviruset, inomhus kan det leva i typ, vad var han sa, 20 minuter, 2 timmar eller någonting. Men ute så dör det på 1 minut eller någonting, så han är ute i solljus, liksom, sa han.
Jag tror 18 timmar, det kan leva normalt, men ute i solljuset så är det några minuter ifrån.
Precis, ja, något sånt, jag minns inte detaljerna, men något sånt i alla fall. Och det var ju efter det som Trump kom in och snappade upp det här är jätteintressant, det här är jättebra, och ja, och sen så slängde han ur sig de här sakerna, hur man kunde göra. Alltså han bollade bara saker, det var absolut inget direktiv, det var verkligen inte injicera liksom rengöringsmedel i armen, det var liksom inte det han sa.
Precis, och han säger till och med specifikt också att vi måste lyssna på våra läkare, så gå och prata med era läkare om hur ni ska, om ni har corona, gå och prata med läkarna och lyssna på vad läkarna säger och så vidare. Och som du nämnde, det är perfekt gjort, han bollar fram och tillbaka. Om man tittar på faktiskt presskonferensen, då pratar han och sen så säger han, det är väl precis, var det inte det här ni håller på och forskar? Sen tittar han på läkarna och nickar, okej, och de håller med, så att det är en dialog han håller, han frågar, vänder sig om, prata med läkarna, får svar från dem, va? Så att det är en hel dialog som framkommer, va? Och han säger i princip så här, va? Att det här låter intressant, det vore bra om man kunde utforska det här mer, om man kunde forska mer i det här, så att han uppmuntrar sitt läkarlag att forska i de här grejerna mer. Det är inte så att han står och säger att ja, nu ska vi springa ut och spruta i oss massa desinfektionsmedel. Han uppmanar läkarna som arbetar för honom då, och säger att kan ni utforska mer i det här, kan ni göra mer forskning här och se om det kan funka. Utan det han gör, det är att han hör någonting och sen säger att det här låter lovande, det låter intressant, vi måste undersöka det här mer. Och han står och säger det rakt inför media. Sen vet jag som sagt vad förvränger. Och det är så himla fult. Ja,
men vad som händer, om jag bara får skjuta in där. Det som händer då sen när det hade hänt. För den grejen i sig, första delen av presskonferensen. Visst, ville man läsa ut det där kunde man väl det. Men det var ingen grej, utan han bollade med den läkaren. Det syntes ju tydligt. Han vred huvudet till höger och tittade mot honom och pratade och sådär. Men sen var det ju från ABC News, Jonathan Carl heter han, en reporter därifrån, som ställde frågan till Dr. Bryant och sa att har liksom presidenten verkligen, alltså tycker han att man ska föreslå presidenten att man ska injicera folk med bleachen isopropyl alkohol, sa han. Är det det som presidenten föreslår? Så han la nästan orden i Trumps mun, Jonathan Carl från ABC News, och då får doktorn svara på det, sen kommer Trump in igen och han säger nej, det handlar om utsidan, liksom, betonar Trump då.
Ja visst, och så här höll de aldrig på under Barack Obama, aldrig.
Nej.
Utan det är enbart under Trump de gör det. För att enbart bara det här kriget fortsätter med media, av media mot Trump. Så de gjorde aldrig sånt här mot Barack. Om Barack Obama gav ett svar, då försökte de vara hyfsat med att ge korrekt information till åhörarna av media då. Och sen så ville man inte utmana mer, utan nu lägger man munnen i orden, men beteendet är helt annorlunda. Och jag lyssnade på en intressant intervju igår. Förrgår var det kanske, med Bill Barr. Han blev intervjuad ungefär 35-40 minuter var nu, va? Och han pratar precis om samma sak, att amerikansk media är väldigt monolithic, med andra ord ensidig. Deras stora mål, de har inget intresse längre av att rapportera fakta, rapportera sanningen. Amerikansk media, han sa att min största oro med amerikansk media är att deras enda intresse av är att försöka få bråka med Trump och försöka liksom då gå efter Trump, inte att rapportera fakta och verkligheten. För Bill Barr hade ju då blivit anklagad för alldeles nyligen av media naturligtvis, då sagt att Bill Barr, det var för 2-3 dagar sedan då, CNN och MSNBC gapade och skrek om att Bill Barr, han väljer sida nu med människor som protesterar, och Bill Barr bryr sig inte om fakta, han bryr sig inte om vetenskapen, han vill att folk ska dö, liksom det här vanliga gapet och skriket då. Och då blev han intervjuad precis där, och jag lyssnade på den intervjun då väldigt noggrant. Han nekar ju inte alls till fakta eller någonting. Det Bill Barr är oroad över, nummer ett, det är hur media håller på. Det är ett stort orosmoln. Också hans stora orosmoment då, som Bill Barr förklarar, är att även när det är såna här hårda tider, när guvernörer håller på nu att stänga ner och man börjar instifta mer såna här lagar, vi måste vara väldigt uppmärksamma om att fortfarande konstitutionen gäller. Man kan inte bara bränna upp konstitutionen och kasta bort den fullständigt. Mitt jobb är att se till att även om landet stängs ner och vissa såna här nationella emergency-lagar och allting kommer in, så måste människor fortfarande ha vissa rättigheter, och vissa konstitutionella rättigheter gäller fortfarande, och vi måste hitta en balans mellan nedstängning och konstitutionella rättigheter. Och det var det han pratade om, att det är väldigt viktigt att han det är hans viktigaste jobb just nu, att man kan inte bara liksom, konstitutionen slutar inte att gälla bara för att corona härjar. Och det var det hans punkt var. Men han blir anklagad nu för att princip att säga att att han bryr sig inte om viruset, han bryr sig inte om allt det där, utan det är det vanliga tramset, va?
Mm. Jag kan bara skjuta in en sak om det vi var inne på tidigare då, med att Jonathan Carlo från ABC News la lite grann orden i Trumps mun för att få till den här rubriken. Och ett fel då, det är att journalister verkar inte söka sanningen, de verkar inte vara intresserade av sanningen utan de är intresserade av rubriker. Och då vill jag promota mig själv, därför att jag har faktiskt gjort det här mycket bättre än vad svensk media gjort överhuvudtaget. För det var så här att 2008 då var ju Obama såklart presidentkandidat och ja, det var full rulle där, Obama versus John McCain, och många i media stod på Obamas sida. Men då var det så här att Obama anklagades av högern för att vara muslim. Många sa att nej, men han är inte kristen, han kommer från Kenya, hans pappa var muslim, han är själv en smygmuslim ungefär. Och så försökte de konservativa använda det mot honom. Och det var inte sant, Obama var kristen. Men då gjorde han en intervju på ABC News, George Stephanopoulos som jobbade där då, han intervjuade då Barack Obama, och då sa Barack Obama vid tillfälle, my Muslim faith, sa han, alltså min muslimska tro. Och då var media genast där, oj, han måste ha sagt fel, därför att alla visste ju, nu säger han precis det som högern anklagar honom för, du är muslim liksom, där fick vi det till slut. Och George Stephanopoulos och alla andra, det var till slut att nej, men han måste ha sagt fel. Och när jag lyssnade och tittade på det där, då insåg jag att nej, Obama sa inte fel. Han sa däremot inte att han var muslim, utan han sa att de som pratar om mig, my Muslim faith, alltså de andra som anklagar mig för my Muslim faith, sa han. Så att sanningen var att han hade bara refererat till vad andra sa om honom. De säger att jag är muslim, my Muslim faith. Så han menade inte att han var muslim och han sa inte fel, utan han sa rätt. Så att det var liksom journalisterna som missuppfattade honom. Så då skrev jag så här, inlägget heter Sanningen om Obamas My Muslim Faith 10 september 2008 på amerikanska nyhetsanalyser. Detta klipp visar att Obama inte alls säger fel, men däremot refererar han inte till sin egen tro utan just till en bild av honom som muslim som hans motståndare försöker måla upp. Så att jag beskriver ju sanningen trots att jag inte stödde Obama. Jag var en stor anhängare av John McCain 2008. Så att det visar bara att man kan vara ärlig även om man inte håller med kandidaten. Men det tycks media idag, vanlig media, kan inte vara det. Utan de har hockat på det här drevet, Trump, och titta, han vill initiera det hela tiden. Att man ska liksom jaga och hitta det sämsta och svartmåla. Det är aldrig att hitta sanningen. Och det är det som är så störande.
Precis, och nu när vi vet att Joe Biden nu är kandidat för Demokraterna. Joe Biden, han häver ju en hel del grodor, det vet vi ju redan. Vi kommer att kunna se en enorm skillnad. Trump häver ur sig grodor, alla gör ju det. Okay? När Trump häver ur sig en groda, då målar de upp det som att han är totalt galen, va? När Biden häver ur sin groda, så det kan ni se och lyssna på, det kommer att komma nu under debatterna, och framförallt då kommer de att säga att Biden sa fel, han gjorde det missförstånd. De kommer att försvara Bidens grodor och Trump kommer att måla upp som en total galning, va? Vi ser precis samma sak hur media beter sig angående Brett Kavanaugh, med anklagelser kring då att han skulle då vara en slags våldtäktsman, och Joe Bidens mindre
smickrande
appropriate
sidor.
Kring kvinnor. Brett Kavanaugh, han utmålade sig som en kvinnohatare, som en våldtäktsman, och så ena och så andra, utmålade sig konstant upp, va? Joe Biden, sen han blev presidentkandidat för Demokraterna för ett par veckor sedan, han är ju en presumptive candidate now, okay? CNN, MSNBC, många av de här vänsterliberala media outlets nu har raderat sina artiklar som handlar om att Joe Biden har kanske betett sig olämpligt med kvinnor. De har tagit bort dem från sina nyhetssajter just för att de inte vill framställa Biden längre som att han har haft lite klantiga händer och gjort sig lite, kramat lite för mycket och pussats lite för mycket med kvinnor, va? Så de försöker radera det. Det gjorde de ju aldrig med Brett Kavanaugh, och det är ett konkret bevis på att de helt enkelt behandlar konservativa och republikaner totalt annorlunda än demokrater och liberaler.
Ja, verkligen. Visst är det så. En sista sak innan vi lämnar det här med Trumps presskonferens, och det är dagen efter, alltså nu idag, fredag idag då fick han en fråga om det här tidigare, och då sa han att I was asking a question sarcastically. Han sa att han var sarkastisk när han pratade igår om det här med disinfektion och såna saker. Så det låter lite som en backtracking från Donald Trump, att han ändå fått kritik för det här, men han försöker backtracka lite grann. Det måste man väl ändå kanske säga i alla fall. Och sen säger han också, han betonar att desinficera händer, det har jättebra effekt, säger han, vilket är helt sant. Så att han har väl försökt fundera på hur ska jag hantera det här idag lite grann.
Ja, jag tror inte, nu är det ju inte så att det var ingen sarkastisk, jag menar, tittar man på presskonferensen, han var ju inte sarkastisk. När Trump skämtar, när Trump är sarkastisk, det vet vi direkt, det ser vi.
Ja.
Det begriper ju alla. Så att det vet jag inte varför han sa, det var onödigt, det var ett klumpigt sagt. Så det hade han inte. Utan hade han bara haft kvar det, han kom ut med ett uttalande från Vita huset och gjorde ett uttalande om att han blev, vad ska man säga, att det var förvrängt. Och det var det ju. Och det hade räckt med det. Det var förvrängt. Så enkelt är det ju bara. Men att han sen skulle komma ut och säga att det var sarkastiskt, det tycker jag var ganska onödigt. För det var han inte. För att det ser man hela den här presskonferensen. Han var inte sarkastisk, men han sa heller inte att gå och spruta i eller gå och drick klorin eller någonting. Det var absolut inte det han sa. Jag såg också en intervju på tv idag med en väldigt känd amerikansk, högt respekterad journalist, förlåt. Läkare som heter Mehmet Oz, Dr. Oz. Han kom fram under Oprah Winfrey, by the way, förresten. Och han pratar just om det här. Inte specifikt om vad Trump hade sagt, men han pratar just om det här med solljus och så vidare. Och den här studien då som då Department of Homeland Security har kommit ut. Och efter hans kommentarer då, han är ju känd, han är mycket i media då, och då visar det sig det att media förvrängde, han sa inte specifikt media förvränger va, men han pratade om, vad ska man säga, ämnet i sakfrågan, så var det klart att media inte alls hade rapporterat sanningsenligt va.
Nej.
Så att lyssnar man på läkare och lyssnar man på liksom hela presskonferensen, så inser man att sanningen ligger inte i det media sa. Det är det som är så oroväckande i Sverige just, som att jag läste ju då de rubrikerna, sen så läser man i social media nu att folk automatiskt tror att det media säger, DN skriver och det Aftonbladet skriver, och de tar ju sin information från CNN, det måste vara sanningen. Medan de inte alls överhuvudtaget låter röster komma fram, som till exempel Dr. Oz, där han förklarar mer från vetenskaplig synpunkt hur det här med solljus och ultraviolett och vad det nu var, hur allt det fungerar va. Som visar då att Trump försökte ha en diskussion om det. Och så vidare. Det framkommer aldrig i svensk media, för de ger inte utrymme för det. För det gör att det visar att situationen är inte alls lika svart på vitt som media i Sverige försöker måla upp det som.
Nej, precis. Nu ska vi gå till del 2 i avsnittet, och det ska handla om familjen Cuomo, alltså guvernör Andrew Cuomo som är guvernör i delstaten New York, men även hans lillebror Chris Cuomo som är CNN, han är programvärd på CNN, men han har varit hemma för att han har fått covid-19 och han smittades av coronaviruset i mars redan, och sen dess har han varit hemma, och han gjorde många videos då, Chris Cuomo, och berättade om hur det var och sådär, och lite grann om dem. Men vi kan börja med en presskonferens i alla fall, som Andrew Cuomo höll, alltså guvernören, och han har ju blivit på något sätt en kändis i världen, därför att det är många i Sverige, inte minst, som tycker att Donald Trump är hemsk, vi kan inte se hans presskonferenser om coronakrisen, utan vi tittar på Andrew Cuomo istället, för han är lugn, han är sansad och han är bra. Och vi som har följt honom vet att han har haft fel väldigt mycket, han hade fel när det gällde respiratorer, Donald Trump hade rätt, Andrew Cuomo hade fel, och sen är han lugn och sansad, och han är inte en dålig person, absolut inte, och sådär. Men det är inte så att han alltid har rätt, och hans lugna aura gör honom inte bra, det är dit jag vill komma. Och han hade en presskonferens igår i alla fall, och det var en journalist som ställde en fråga om, hon sa så här: det finns jättemånga här utanför, jag vet inte om du kan höra dem, men de protesterar för att de inte får gå till jobbet och såna saker. Och då snäste han nästan och sa, nu handlar det om att rädda liv, och jag tänkte vi ska spela det klippet här. Här är det klippet med New Yorks guvernör Andrew Cuomo.
I don't know if you can hear, but there are protesters outside right now honking their horns and raising signs. We did speak to a few of them before we came in, and these are regular people who are not getting a paycheck. Some of them are not getting their unemployment check. And they're saying that they don't have time to wait for all of this testing, and they need to get back to work in order to feed their families. Their savings is running out. They don't have another week. They're not getting answers. So their point is the cure can't be worse than the illness itself. Yeah. What is your response to them?
The illness is death. What is worse than death?
Well, what if somebody commits suicide because they can't pay their bills?
Yeah, but the illness is maybe my death as opposed to your death. You said, they said, the cure is worse than the illness. The illness is death. How can the cure be worse than the illness if the illness is potential death?
But what if the economy failing...
Worse than death?
Is equals death. Very true. Because of mental illness, the people stuck at home.
No, it doesn't. It doesn't equal death. Economic hardship. Yes. Very bad. Not death. Emotional stress from being locked in a house. Very bad. Not death. Domestic violence on the increase. Very bad. Not death. And not death of someone else. See, that's what we have to factor into this equation. Yeah, it's your life. Do whatever you want. But you're now responsible for my life. You have a responsibility to me. It's not just about you. We are moving heaven and earth to get the unemployment payments going. So we get the economic anxiety.
But they're also saying, if you can't afford to pay me unemployment or your system
you
is
will
not
be
set
paid.
Up.
You will be paid
but
unemployment
they can't
from
wait
the day.
For the they can't wait for the money. They're out of money.
Yeah, we're talking about a couple of days lag on the unemployment insurance, and they will get the check from the date of unemployment. It does not cost them an extra penny. Now, they can say unemployment insurance isn't enough. I get it. Even with the $600 check and the $1,200 check and the unemployment insurance benefit is not enough. I understand the economic hardship. We all feel it. The question is, what do you do about it? And do you put public health at risk? And do you drive up the number of deaths for it? Because you have no idea how to reopen now.
So they're saying that, is there a fundamental right to work if the government can't get me the money when I need it? Is there
yeah, you
a fundamental
want to go, by the way,
right
you want
to
go to work? Go take a job as an essential worker. Do it tomorrow. Right? You're working.
I am.
You're an essential worker. So go take a job as an essential worker.
But the people aren't hiring because of the
pandemic. There are people hiring. You can get a job as an essential worker. So now you can go to work and you can be an essential worker and you're not going to kill anyone.
Så att det var det klippet, och det han då gör sen då Andrew Cuomo är att han avfärdar dels den här frågan, men de här som står och protesterar och säger att nu handlar det om att rädda liv, det är det viktigaste, och så säger han då att ja men visst okej, de har inte pengar men vi kommer skicka pengar från staten, och räcker inte det så kan de gå och skaffa en essential work, säger han. Alltså många jobbar är förbjudna, jag antar att restauranger och sånt, där ska man inte vara, men du kan säkert jobba som sköterska, du kan säkert jobba som ambulansförare, du kan säkert jobba kanske som taxichaufför, jag vet inte, men essential works, du kanske kan det bättre än mig, Björn, vad betyder det?
Ja, det är de, med andra ord, de arbeten som man kan ha i, det finns på ett par olika definitioner på det här. Ett är att man kan, det måste ha att göra med till exempel sjukvård, brandkår, de här grejerna för att samhället ska kunna fungera, men också andra jobb kan vara att arbeten som naturligt är med när man är minst 2-3 meter ifrån varandra, som på naturligt sätt är 2-3 meter ifrån varandra. Och sen också är det upp till det är väldigt, vad ska man säga, subjektivt med vad är essential work. Jag kan ge ett exempel. Här i Vermont, en kompis till mig har ett företag som klipper gräsmattor. Okay? Och den personen arbetar, använder egen gräsklippare, har en egen liten lastbil och åker runt. Inte en människa runt. De klipper bara gräsmattor, va? De får inte göra det. Även om de är ensamma på hela gräsmattan får de inte arbeta. Det räknas inte som essential work. Mm. Just för att klippa gräs är inte essential. Men å andra sidan så är det ingen omkring. Så att rent det här med att så länge du har en distans på 2-3 meter ifrån dig till någon annan så får du jobba. Det stämmer ju inte heller. Va? Så att allt är väldigt godtyckligt baserat på vad politikerna i fråga har beslutat är viktigt och oviktigt. Och det var det här, vet jag, som det är många som nog, och de som protesterar som tar upp just såna här saker. Jag kan ge ett annat exempel. Va? Du kan åka ut i en kanot på en sjö, men du kan inte åka ut i en motorbåt på en sjö. Så en kanot är okej, men en motorbåt är förbjudet. Och ingen begriper riktigt varför. Därför att båt som båt. Men det är i alla fall de beslut. Så att det finns ingen nödvändigt rim och reson i det här. Utan det är någon som kommer upp och tycker att, och det kan ju också ligga i politiken. Motorbåt drar bensin, då ska vi stoppa det från det. Men en kanot är okej, därför att det drar inte. Så det kan ju vara en politisk gärna bak när man är emot bensin helt enkelt. Mm.
Men det intressanta här då, det var ju att han sa att du kan gå och skaffa. De här som gnäller nu att
precis.
De hittar pengar. Gå och skaffa en essential work. Okej, de har det svårt. Det kanske blir misshandel i hemmen mellan män och kvinnor. Och det kanske vissa är uttråkade och vissa sådana saker. Men det är bättre än att dö, säger han då. Och sen säger han, de som gnäller, gå och skaffa en essential work. Du har väl jobb, säger han till journalisten. Jag menar, det är på något sätt, ja, alltså, han har säkert rätt i det teoretiska. Det är bättre de sakerna än att dö. Så är det ju av corona liksom. Men fortfarande har ni samtidigt, det visar på oerhört mycket förakt för de vanliga arbetarna. För 90% av dem där ute kan förmodligen inte, de har förmodligen inte de skills som behöver för att få jobb som en sköterska till exempel.
Precis, för det jag tänkte komma till också, att mycket av de här essential works har ju faktiskt att göra med att man måste ha rätt utbildning. Det går ju inte liksom bara att, det är ju inte som att du går till en affär och staplar varor. Det finns ju vissa sådana, jag menar vissa affärer är öppna och så vidare, det är ju essential work, men de är väldigt få. Så att det är många som redan ansöker i de jobben och de jobben är redan tillsatta. Va? Så det finns ju ett väldigt få antal sådana jobb tillgängliga och ett väldigt stort antal människor som söker de jobben. Va? Så att de jobben är slut.
Mm.
Och det gör ju det att det finns inga essential work längre utan allt är ju slut.
Ja. Och det visar ju lite grann att alltså, om det är någonting man borde gnälla, alltså om det är något man borde göra en rubrik över. Tänk om Trump hade sagt sådär, då hade det varit jätterubriker ja, över att han föraktar de vanliga arbetarna, titta hur han, alltså det hade blivit mycket rubriker som helst. Men Andrew Cuomo kommer undan för att han är liberal och folk kan verka vettig och sansad, men de kan inget om hans politik egentligen. Jag menar, Andrew Cuomo har ingen historia av att vara öppen när det gäller politiskt. Han höll aldrig presskonferenser förut, utan det är nu han har börjat med det. Så att det är liksom, han har en lång historia, det finns så mycket om Andrew Cuomo som vi inte tar upp här. Alltså, men det är ju liksom, man ser det man vill se, det är det som är hela poängen, och det är ju liksom återigen man bänder sanningen
för att göra ett tillägg till det. Så tänkte jag nämna, vi nämnde det här podden häromdagen, att Nancy Pelosi's stora problem hemma i Kalifornien i hennes lyxvilla, det var ju vilken glass hon skulle äta på kvällen när hon stod och gjorde en liten film kring glassen, hennes glassval, en öppna frysbox med 20 olika glassar och sorter ungefär. Och det visar ju precis som Andrew Cuomo att de är så himla distanserade från vanliga människors problem att de inte begriper det helt enkelt. Och det är det som är det stora problemet. Och Trump fattar i alla fall vanliga människors problem.
Mm.
Och det gör inte då de här liberalerna som påstår sig då representera demokratiska partiet, som påstår sig vara för arbetarna och knegarna, vanligt folk. Men det är de ju inte, va? De är väldigt distanserade.
De är nog det i teorin, men inte i praktiken. Men Andrew Cuomo kommer från en guvernörsfamilj, en stor politisk familj. Han har inte växt upp. Han är
elit.
Ja, exakt. Han är elit och han har varit det hela livet. Liksom. Så
absolut. Samma med brorsan Chris Cuomo. Det är ju eliter allihopa.
Mm. Precis. Och
så det här var ju så det här att ta bara ett vanligt jobb, essential work. De begriper ju inte överhuvudtaget vad det egentligen innebär i praktiken.
Nej, de har förmodligen aldrig haft ett sånt jobb själva, eller ens ett vanligt jobb själva, utan de har växt upp med pengar och politik. Men,
precis.
Ja, men nästa grej dock, det har också med familjen att göra. Andrew Cuomo har ju en lillebror då, som jag sa, Chris Cuomo, som är moderator på CNN, och han fick, som jag sa tidigare då, han fick coronaviruset i mars tror jag, och han har suttit isolerad i sin källare, och han gjorde webbsändningar där också och pratade på CNN och sa att tur att jag har min hustru Christina, hon tar hand om mig och hon tar hand om vårt barn och sådär. Men nu är det så här att hans hustru Christina, hon har också fått covid-19, och det har som tur var gått bra för henne, så hon verkar klara sig bra. Men dit jag vill komma är att hon har en blogg där hon har bloggat om sin sjukdom och där hon har pratat om sina metoder för att bota då covid-19. Och bland annat så har hon sagt att hon har badat i ett rengöringsmedel som heter Clorox, heter det. Och yep. Det är väl ett rengöringsmedel antar jag.
Absolut, det används här när man till exempel gör vittvätt eller när man vill desinfektera någonting, så har man såna här wipes, eller man har Clorox som är, det finns ingen sån här tvättlappar med Clorox som man liksom wipe grejer av, eller så finns det liksom flaskor som är fulla av Clorox med då vätska som man då häller någonstans för att göra rent, eller hälla i tvättmaskinen när man tvättar vittvätt till exempel.
Ja, och hon skriver så här att båda dagarna så hällde jag ner en halv kopp Clorox i mitt badvatten, och jag har det för att liksom rena mitt system från metaller och såna saker, och oxygenate-systemet skrev hon då. Så att det var en del av hennes rutin för att då bekämpa covid-19. Och ni som minns det vi pratade om nyss, det var ju helt enkelt att folk nu har hävdat att Trump sa att man ska injicera rengöringsmedel i armen. Trump sa inte så. Jag menar, rubriken här i Aftonbladet, den löd att Aftonbladets rubrik löd Trumps förslag mot corona, spruta in rengöringsmedel. Och som ni har förstått så var det inte det Trump sa, men däremot så har Christina Cuomo nu pratat om att man ska bada i rengöringsmedel. Det är inte en myt, utan man har sagt så, hon har skrivit så öppet på sin blogg. Och då borde en bra rubrik vara Cuomos förslag mot corona, bada i rengöringsmedel. Om Aftonbladet hade velat vara lite ärliga så hade de gjort en rubrik om det, inte om Donald Trumps icke-grej, men det har man inte gjort. Men det här visar också, dels visar det på dubbelmoralen i media, men sen visar det också att det här med rengöringsmedel och sådana saker, det finns där på sidan om, i liksom undervegetationen pratas det om det, därför att annars hade inte Trump snappat upp det lite grann som han gjorde, och hon hade definitivt inte skrivit en lång bloggpost om hur bra det är att bada i rengöringsmedel. Och vi kan också säga att det här rengöringsmedelsföretaget, de har tagit helt avstånd från henne, och de har gått ut med ett meddelande att det här är inte bra, och alla som har tagit på det här medlet med fingrarna, de vet att man kan få liksom, huden kan bli irriterad, och vi rekommenderar absolut inte att man ska bada i det här, skriver de. Så att de har tagit avstånd från henne väldigt tydligt. Så att det är intressant, dubbelmoralen här, eller hur?
Ja, visst. Och det blir aldrig huvudnyheter eller överhuvudtaget nyheter i någon form av vänsterliberal media att hon har badat i det. Utan det är sånt som de direkt gömmer, för att det finns inget intresse av att rapportera om sånt. Därför att det kan ju visa att det finns även då vänsterliberaler som faktiskt gör, inte bara som de påstår att Trump har sagt, utan som verkligen gör någonting som är halvgalet. Men det vill de inte ta upp. Och det är precis samma sak som vi nämnde tidigare då med det här med Joe Biden. Biden kan komma undan med precis vad som helst när han säger en groder hoppar ur. Han blir försvarad eller så mörkläggs det. Och det är den här trenden som vi ser nu har varit några år. Det är att amerikansk media som svensk media har noll intresse av att vara fair eller vara överhuvudtaget sanningsenlig.
Nej, precis. Ja, vad bra. Men då har vi fått rätsida på de här sakerna. Och det behövs ju när man ser de här rubrikerna. Jag menar, jag bor i Sverige, du bor i USA, så att för dig är det kanske annorlunda. Men jag stör mig oerhört mycket på svensk media när jag ändå kan USA och vet hur det funkar. Och så läser man de här fruktansvärda rubrikerna och då inser man att det här är ju, det är vansinnigt. Det måste korrigeras och det är det vi har gjort nu.
Så att, det första jag gör när jag läser sånt där, du skickar mig ibland när jag läser i svensk media. Jag tittar på rubriken och min första grej är att okej, jag ska gå in och titta på vad som egentligen sades. Jag läser inte ens artikeln. Nej. Därför att jag vet att okej, det här är rubriken, då vet jag hur artikeln kommer att sluta och så går jag istället till originalkärnan. Så okej, då vet vi att det är så igen. Tyvärr är jag blockad på varenda svensk nyhetsmedia nu, det jag inte längre kan tillrättavisa medier, svensk media på Facebook till exempel, och jag är blockad överallt nu. Därför att de vill inte höra att det finns faktiskt en annan sida. Som jag nämnt, inte bara Marcus Oskarsson har blockat mig, utan det var allt utom SVT tror jag.
Ja, just det. Ja. Men du är alltid välkommen på amerikanska nyhetsanalysen. Ja, just det. Okej, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1087 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.